Det var altså dette vi så på i Romerne 11 da, at på den måten skal hele Israel bli frelst. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal bortrede ugudelighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, det er dette min pakt med dem. Det peker altså hen på noe som ikke vi kan si i detaljer på hvilken måte kommer til å skje, men et faktum at Jesus skal åpenbare seg for Israel. Israel skal, det ser ut til å, det skal se hurtig, de skal se hvem han er, de skal omvende seg til ham, og de skal da bekjenne, som vi ser i salme 53, at da han kom første gang, han tok de feil av ham. Men nå innser de det gale som de har gjort. Dette viser at Herren aldri har glemt sitt folk. Og det ser vi nå i det ordet som kommer, at efter utvelgelsen er de elsket, eller først står det kanskje, efter evangeliet er de, hva sier du? Ja, efter evangeliet er de fiender, ja, for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. Det som sies her er altså, det var nødvendig for evangeliet. Det gikk som det gjorde. Indirekte fremgår det denne uttalelsen. Efter evangeliet er de fiender, men det var for deres skyld, altså for de hedninge kristne skyld. Det skulle tjene til noe at Israel opptrådte som fiender og motstandere. Gud har brukt det, og det er noe som stemmer med Guds plan, så underlig den kan høres for oss. Det var delvis at forherdelsen kom over Israel. Ikke fullstendig. Den kom fordi folket ikke tok imot evangeliet. Men gjennom deres ulydighet og det at de opptrådte som fiender efter evangeliet, så kom altså evangeliet til hedningene. Og så har hedningmisjonen gått sin gang på en særskilt måte. Men folket er fremdeles elsket efter utvelgelsen. Det at Gud valgte dette folket til en bestemt oppgave står altså ved makt. Og de er elsket for fedrenes skyld. Folket springer ut fra en rot som er hellig. Derfor er dette folket også hellig, helliget Herren. Det er noe som gjelder Israel som nasjon, som ikke gjelder noen annen nasjon i verden. Det betyr altså, som vi har sett før, ikke at barnekårsutvelgelsen skulle være spesielt for Israel, og mindre for andre mennesker, for den er lik for alle. Men det er en utvelgelse som vi altså da pleier å kalle en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Gud bruker dette folket i sin husholdning. Økonomi, det kommer av ordet oikos, som betyr hus. Og oikonomos, en økonom, det betyr en som kan forestå og lede et hus, leder en husholdning på en riktig måte. Det er en økonomisk husholdning som Gud har utvalgt Israel til. Han skal bruke dette folket til noe som bare dette folket skal brukes til, og ingen andre. Det skjedde i gammeltestamentlig tid. Det kommer til å gjenta seg når folk igjen er blitt et Guds folk. På den måten at han vendte om til Herren. Og etter alt hva vi kan skjønne, blir Israel den ledende kristne nasjon mot endetiden. De er elsket for fedrenes skyld. Og så kommer de i vers 29. For sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Det som Gud har gett detta folk, det angrar han inte på. Det kallas nådegaver. Det betyder gaver som folk har fått utan att ha förtjänt det. Och med nådegaver följer också speciella uppdrag. Speciella uppgaver kan vi också se som Gud vill bruka till. Och det är ett bestämt kall som Gud gav Israel från begynnelsen av. Vi möter det först i kallet till Abraham. Så blev det stadfästet för Isak. Och det är hänvist till detta bland annat i första krönikebok kapitel 16 från vers 15. Kom en vindel i hans pakt i hu, står det först. Det ord han fastsatte för tusen släkter. Den pakt han gjorde med Abraham och hans ed till Isak. Han stadfäste den som en rätt för Jakob, som en evig pakt för Israels barn. Där nämner han i den sammanhang: jag vill ge dig Kanans land till dig. Det fick de då det var en liten flock, få och främmande där. Och de vandret från folk till folk, för ett rike till ett annat folk. När Israels vandring genom Kanans land, och det landet intog de. Det var flera folk och flera nationer där i detta Kanans land. Israel fick det. Själv var det en liten flock, det var få främmande till att begynna med. Herren låt icke någon göra dem något, och han straffet kongen för deras skyld. Rör icke med mine salvade och gör icke mine profeter något. Slik var Israel blev utvalgt. Dessa nådegaver och detta kall angrer Gud icke på. Om Israel har varit utro, rocker icke det vad kallet som Gud har gett det stå fast. Och detta är ett gott ord, icke bara för Israel det. Det gäller icke bara Israels nådegave och Israels kall. Det gäller också en kristens nådegave och en kristens kall. Det har hänt att kristna människor har kommit på avväge efter att de kom i en gärning som Gud hade gett dem. Det kan bli en tung och trist historia för dem. När de så omvänder sig, så kommer det i stor nöd och stor vanskelighet. Och det blir ofta spörsmål nå om Gud kan bruka dem. Och då gäller fremdeles det svar, sina nådegaver och sitt kall angrer Gud icke på. Och vi må huska på att allt det som står av Israel, det står som förebild för oss. Och vi har ju Guds klara ord om det i 1 Korinthierna 10, vers 11. Detta hände dem som förebilder, men det skrev till förmaning för oss, till vem de sista tider är kommit. Vi har sett hur Gud har handlat med Israel. Kan vi se hur han kommer till att handla med människor senare i Guds rike? Det är både ett allvarligt ord, men det blir också ett trösterikt ord för dem som omvänder sig när något har gått galt. Men det är ett väldigt allvarligt ord. Vi ser att Gud sparte icke Israel. Men Israel stod emot. Och när Israel fallt, som det står i vers 11, är det väl, så kunde icke Gud spara sitt folk. Det blev ett tap av dem. Detta tapet, det blev alltså då, eller deras fall blev då en vinning för världen. Tapet dem, det blev alltså något som kom hedningarna till gode. Men Israels skäbne, den var väldigt allvarlig. Och sparte icke Gud i Israel, så kommer det heller inte att spara oss. Och särskilt en hänseende är detta väldigt aktuellt i 1 Korinthierna 10. Det ser det begynner med oss och fortälla att Gud var med Israel alltså. De åt alla den samma åndliga mat och drack alla den samma åndliga klippe. Och klippen som följde dem var Kristus. Det var för hans kom i köd. Allikevel, står det, hade icke Gud behag i de flesta av dem. Jag kan tänka på alla dem som är döpt. Och som då de blev döpt så gav Gud hela frälsen till dem i dopen. Men de lever borta från Gud. Så gäller det samma. De mottog, i alla fall fick de från Gud, det som Gud gav dem, så han ger dem som döpes till den tredje i Guds namn. Men hvis ett människa inte växer upp i tro på Jesus, hvis det lever borta från Jesus, blir det icke till frälse. Det blir bara till en dom för dem. Gud hade icke behaget de flesta av dem. Och det är som det heter i Hebreerbrevet om samma sak, att evangeliet var icke vid tron smältet samman med dem som hörte det. Därför står det som ett advarsel för oss. Men samtidigt står det som ett löfte för alla dem som tror på Jesus. Och för dem som om de har kommit bort från Gud omvänder sig till Jesus igen. Då ser vi hvordan Gud handlat med Israel. Slik handlar han också med de kristna. Det är ett förebilde för oss. Det gäller också detta ordet speciellt i vers 29 här. Sina nådegaver och sitt kall angrer Gud icke på. Och jag vet om flera som detta har kommit till hjälp för. Så kommer då begrunnelsen för det i vers 30. För lika som I, alltså de hedninge kristna, för var ulydige mot Gud. De levde ju borta från Gud. Men nu har fått miskunn med disses, Israels, alltså jödernas, ulydighet. Så har också disse nu varit ulydige för att de också ska få miskunn med den miskunn som har blivit eder till del. Ett väldigt klart ord. Vi var ulydige mot Gud, men på grund av Israels ulydighet så kom evangeliet till oss. Frälsen kom till oss. Och vi fick alltså miskunn med deras ulydighet. Då har dessa på sin sida också varit ulydiga. Men hänsikten är klar. Det är inte för att Gud ska förkasta dem. Men det är för att de också ska få miskunn. Med den miskunn som är blivit oss, alltså de hedninge kristna, till del. Vi är frälst vid tron på Jesus Kristus, vid tron på hans person och ställföreträdargärning. Israel ska bli frälst vid den miskunn, vid tron på Jesus person och ställföreträdargärning. Israel blir icke frälst vid sin judedom. Vi kan se att judedomen bevarar Israel på många måter som en nation. Och troskap i det som Gud har gett Israel, det har väl sin betydning på många måter. Men det blir inte Israel till frälse. De lever utan Kristus. Och det syn som alltså liberala teologer har hävdat, att Israel med sin judedom ska bli antatt som Guds barn, det stämmer icke med Guds ord. Här står det alltså med rena ord att det är vid den miskunn som är blivit i hedninge kristna till del. Det är vid den miskunn Israel också ska få miskunn. Och det står med betoning för att de också ska få miskunn vid den miskunn som är blivit eder till del. Ellers är ju detta sagt så klart och tydligt allerede vid begynnelsen av Romerbrevet. Vi möter det själva Romerbrevets tema. Evangeliet är en Guds kraft till frälse för var den som tror. Både för jöde först och så för greker. Vi har en första rätt till det. Men det är väl evangeliet som en Guds kraft till frälse. Det blir frälst. Det är ingen annan frälse. Det är både för jöde först och så för greker. Vi ska inte bli frälst ved noe annet enn det de hedninge kristne frelst ved. Det er veldig klart i selve Romerbrevet. Apostelen Paulus er jo jøde. Han taler i Israels sak, og vi skjønner av de uttrykk som han bruker, det er vel neppe noen Israel har ligget så på hjertet som det ligger apostelen Paulus på hjertet. Dere husker hva vi leste i begynnelsen av kapittel 9. Jeg sier sannhet til Kristus, jeg lyver ikke, min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frendere etter kjødet. Dere hører omsorgen. Dere hører hjertelaget. Apostelen Paulus har felt mange tårer for Israels skyld. Det kan dere være sikre på. Og i begynnelsen av kapittel 10, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Han roser dem ikke for deres jødedom, selv om han gir dem ros for deres nidkjærhet for Gud. Han sier ikke at deres nidkjærhet for Gud frelser dem. Jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud, sier han. Men det hjelper dem ikke. Mange var veldig ivrige i sin jødedom. Og det er fantastisk å se hva de ortodokse jøder den dag i dag holder fast ved. Fremdeles lærer rabbinerne det gamle testamentet utenat på hebraisk, og meget annet. Hvis du spør en rabbiner om et ord i gamle testamentet, så kan han si det utenat på stående fot, nesten hvor som helst du spør. Det viser jo en omgang med skriften som er enestående. Hvis du spør kristne mennesker om ord her og der i Bibelen, så er det ikke så ofte du får dem ordrett sitert på stående fot. Det er det ikke. Og hvis vi skulle stille det krav som vi stiller til dem som skal bli rabbinere, det blir stilt fremdeles blant de ortodokse jøder. Det finnes også andre jøder som er meget preget av sionismen, og den er nokså verdsliggjort. Men blant de ortodoxe jøder lever det fremdeles det gamle, at de som da skal inn for å ta imot undervisning, for å bli rabbinere, lærere, så må de lære det gamle testamentet uten at før de kan bli opptatt som elever. Skulle vi komme med et slikt krav her på fjellet, at dere får lære Bibelen uten at, så skal dere være velkommen som elever på fjellet, eller på misjonsskolen. Så tror jeg ikke vi fikk svært mange elever. Det er jeg sikker på. Vi har jo en innstilling i vår tid som er fortvilet. Det ble hevdet at det er skadelig å lære noe utenat. Jeg forstår ikke at tenkende mennesker kan si noe så idiotisk. Og sannheten er den at jeg kan jo ikke noe annet enn det jeg kan utenat. Jeg vet ikke mer faktisk enn det jeg kan utenat. Jeg kan vite hvor jeg skal vende meg hen for å få vite mer. Og det er jo en god ting å kunne det. Men du skal lære adskillig, og du skal kunne en hel del utenat også, for å kunne vite hvor du skal henvende deg for å lære mer. Og dette som er kommet inn i skolen nå, at man ingenting skal lære utenat, det er en farlig ting. Og det henger også sammen med djevelens innflytelse i menneskelivet. Og det han egentlig tar sikte på er at vi skal komme bort fra skriften. Apostelen kunne saktens gi sine kjødelige frender vitnesbyrd. Apostelen hadde selv tatt alvorlig med det vi kaller jødedom. Og han anerkjenner dem fordi de tar alvorlig med det. Men han sier meget klart at de blir ikke frelst ved den. Fordi de ikke har den innsikt som Guds ord gir når de søker rettferdighet, og ikke gir seg inn under Jesu Kristi rettferdighet, så blir de stående utenfor. For det er Kristus som er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Det har vi sett på før. Og dette står så urokkelig fast i skriften. Og det går gjennom alle andre skrifter, også i det nye testamentet. Og det er ikke noe spesielt for romerbrevet. Men når man ut fra romerbrevet har villet konstatere at Israel nok skal bli frelst ved sin jødedom, så er det altså imot det som virkelig står her. De skal bli frelst ved den miskunn vi som hedningekristne har fått. For, står det, det kommer et ord som er veldig vanskelig å forstå. Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Det ordet rekker mye lenger enn vår erkjennelse. Vi skjønner at det ordet rekker også lenger enn det Gud har åpenbart oss i skriften. Man kan spørre hvordan det skal gå med de jøder som ikke hadde anledning til å få høre evangeliet, meget annet som kan melde seg. Vi får trygt overlate det til Herren. Vi er tilbøyelige til å ta opp alle slags spørsmål som Herren ikke har sagt noe om. Jeg har også blitt stilt det spørsmål, hvordan går det med spedbarn som ikke blir døpt? Går de fortapt i da? Og det er blitt påstått at det er luthersk lære å hevde at spedbarna som ikke blir døpt går fortapt. Den lære tok Luther meget kraftig avstand fra. Og Carl Fredrik Christoff har spesielt studert det spørsmålet der. Og hvis dere vil ha eksakte opplysninger om det, kan dere spørre han. Men det er ikke luthersk lære. Saken er at vi vet ingenting om dem. Og vi har i 5. Mosebok 29:29 et prinsipielt ord. Det skjulte hører Herren til. Det åpenbarte er for eder og eders barn. Og så videre. Det skal være slik gjennom tidene. Men det skjulte, det som Gud ikke har sagt noe om, og det er mange spørsmål. De spørsmål kan dukke opp hos oss. Og nettopp i forbindelse med et slikt ord som vers 32 her, dukker det opp sånne spørsmål. Ja, hvordan skal dette gå til? Så skal hele Israel bli frelst. Så det kan ikke jeg svare på. Og heller ingen annen. Men at dette ordet inneholder noe som går langt utover hva vi kan tenke eller forstå, det er sikkert. Så må ikke vi lage noen teori om hva Gud gjør eller ikke gjør ut fra det ordet. Vi skal bare konstatere at dette har Gud sagt. Han har overgitt dem alle til ulydighet, og at han skal kunne miskunne seg over dem alle. En ting kan vi si med 100% sikkerhet. Vi kjenner Gud at han er rettferdig i alt han har åpenbart. Så er han like rettferdig i det som han ikke har åpenbart. Det kan vi si med 100% sikkerhet. Det får være nok for oss. Jeg er ikke interessert i å begynne å legge ut hva dette muligens kan bety. For hva vi enn nå sier, så kommer det til kort. Og jeg tror at det er et av de ord som bare skal få lov å stå slik som det står. Det taler for seg selv, og det sier meg at Herren har forunderlige tanker og planer. Han har så meget som han ikke har sagt oss noe om. Men vi skal få se det i sin tid. Vi skal komme til å skjønne at det var ikke noe som gikk på slump. Og det var ikke noe som var urettferdig. Apostelen svarer da bare med en lovprisning til slutt. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Det får vi si også. Hvor uransakelige hans dommer er. Og når de er uransakelige, betyr det at de kan ikke ransakes. Vi kan ikke komme til bunns i Guds dommer. Altså det som Gud har bestemt, betyr det. Det som Gud leder verden etter. I salme 36 står det, dine dommer er et stort dyp. Der i vers 8, salme 36, vers 8. Och kostlig din miskunnighet är, Gud. Eller först står det i vers 7, först vad det står i vers 6, är väl vår Herre, din miskunnighet når inte till himlen, når din miskunnighet och din trofasthet in till skyarna. Och så står det i vers 7 där det står: din rättfärdighet är som väldiga fjäll. Och så kommer det ordet jag citerar: dina domar är ett stort dyp. Människor och dyr frälser du, Herre. Det kan ju vara en pröva på om vi tror på Guds ord, om vi tar det. Det blir sagt att dyrene kan inte bli frälst. Jo, det står det. Men dyrene har sin egen himmel, som Moderberg sa. Ikke vår, den som Gud har kallt oss till. Det ska bli något fullkomment vid Guds skapeverk när mål är nått. Får vi se vad det betyder när vi kommer så långt. Men det står ord vi inte kan efter eller inte kan rannsaka, vi inte kan gå efter. Det är många städer i Bibeln gör det. Då ska vi låta vara och pröva på och förklara dem. Jag skönner inte den inser att vi ska nödvändigt vara skönna allting. Och vi ska ha en förklaring på allting. Det behöver vi där slett inte. Har Gud sagt en ting, så har han sagt det. Och så står han vid det. Men han har sagt ting vi inte skönner. Och aldrig kommer till att skönna. Och det är det aposteln säger. Hans domar, det är uransakliga. Då kan det ju inte ransakas. Det kan inte grunnas ut. Och det spårliga hans vägar. Det betyder att de vägar Gud går, de kan inte uppspåras. Kan inte finna dem. Kommer någon spörsmål som är sunn och ställer för vem? Vad är Herrens rådgiver? Var det också klart? Ingen. Eller vem? Gav han nå först? Han skulle få vederlag igen. Det är inte någon detta. Vem kände Herren sin? Ingen. Gud är Gud. Han är suverän. Men han har sagt oss något som vi bara tackar för. Då får vi följa aposteln i detta som han säger här. Och slutet som han säger här. Han är, ja, för av han och vid han och till han är alla ting. Han vare äran i evighet. Detta slutar aposteln med amen, säger han då. Amen kan vi inte översätta. Det betyder att Guds ord är ett med Gud själv. Vi hör i Uppenbarelsen 3:14 om Herren. Detta säger han som är amen. Det ska inte uttalas amen, det ska uttalas amen. Det trovärdige och sandre vittne. Vi har flera gånger i det gamla testamentet på hebraisk det uttrycket Gud är amens Gud. Det är översatt med den trofaste Gud. Jag vet inte om den översättningen, ja, den är ju inte täckande, men den är heller inte fel. Gud är ett med sitt ord. Det är inte vi människor. Människorna är lögnare. Människors ord kan du inte stole på. Och det vet vi bara allt för gott. Det ser vi överallt i människolivet. Människors ord, det håller inte. Du kan bara tänka på politiska traktater och överenskommelser och sånt. Det betyder sig till ingenting. Fredslutningar och vad det måtte vara. Det är inte så viktigt att stole på. Men det Gud säger, det är att stole på. Det står fast för det Guds ord är ett med han själv. Har Herren sagt det, så är det slik. Och så kan vi stole på det. Och det kan vi göra också där var vi inte skönar det. Vi ska få lov att stole på det och vi ska få lov att regna med det. Det gäller också detta avsnitt här, speciellt vers 32 som är så vanskelig, för inte att säga umulig, och kommer med någon tolkning av. Men det talar allikevel. Det står att Gud har övergett dem alla till olydighet för att han kunde miskunnas över dem alla. Det står det, och då betyder det. Men vi kan inte skönna det av många grunder. Och det ser ut för oss som det skulle stå i strid med många andra ting. Men det kan du vara säker på att det inte gör. Vi får bara låta det stå. Och jag för min del, jag har stor trang att tacka Herren för det det står där. Där han Gud, och så vet han alla ting. Så sätter vi vår liv till han, och så ska vi få lov att nå målet i hans fullkomne rike. Och med det slutar då den lärande del i Romerbrevet. Den begynte alltså egentligen med 1:18. Vi kan också se att Romerbrevets tema i kapitel 1, vers 16-17 på sätt och vis hör med. Och där har du ju i en sum det som hela brevet går ut på. Därför kallar vi det Romerbrevets tema. Och så kommer då denna framställningen. Och vi först har fått det som är grundsannheten till frälse. Och senare förhållandet mellan Israel och hedningekristna. Det är en frälseshistorisk del. Bägge delar är sagt för att kasta ljus över evangeliet. Först och sist. Och grundlag av detta kommer så vidare en förmanande del som begynner i 12:1 och går ut till 15:13. I 15:14 får vi brevets avslutningsavsnitt. Det omfattar den resten av kapitel 15, hvor aposteln fortsätter att tala om sitt förhåll till läsarna och till menigheten i Rom alltså. Det hade han också i vers 8-15 som vi sa i kapitel 1. Det fortsätter nu i 15, vers 14 och ut kapitlet. Då kommer i kapitel 16 en räcke hilsningar och en lovprisning till slut i kapitel 16. Denne förmanande del. Jag förmanar er alltså bröderna med Guds miskunn. Det är en användelse av loven kan vi se. Men skriften har en egen terminologi för lovens ord i relation till dem som lever med Gud. Det kallas visdomstala. I Gamla testamentet talar om visdomslitteratur. Och skriften själv brukar ordet visdom i ordspråksboken om vägledningstal och förmaningstal. Det förutsätter att de som hör det tar emot Guds ord och tror på Gud till frälse. Om ett allmänligt världsligt människa vill ta till sig denna förmaningstal och ska inrätta sig efter den, så blir det bara egenrättfärdighet och lovträldom. Om han inte grejer det och kommer till kort, så blir det lovträldom. Det är hopp om att han kanske kan bli omvänd. Om han synes han får det till och lever efter förmaningarna, så är det riktig fariseism. Då är det mindre hopp. Förmaningen i sig själv ger inte kraft att leva efter den. Kraften ligger i Jesus och i han alene. Det talte om i forbindelse med Romerne 6 och de följande kapitlen. Evangeliet forkynnes med tanke på vår helliggörelse. För det är kraften till helliggörelse. Det som omskaper mig. Det som virker i mig. Att jag kan följa förmaningarna. Och att det faktiskt blir en vägledning för mig. Det ligger i Jesus och i budskap om han. Och det har Jesus sagt klart nog i sin bildetale i Johannes 15 om vinträ och grenarna. Den som blir i mig och jag i ham, han bär en egen frukt. För utan mig kan ni slett intet göra för att hålla oss nöjda till grundtextens ord. Bara Jesus i oss som verkligen är det som förbandningen tar sikte på. Jag vet alltså att förmaningarna blir det som de ska vara. Det beror på vårt hjärta. Det beror på om vi som läser dem och ska bruka dem är genfödda kristna. Då blir förmaningarna en vägledningstale. Då blir det inte lovbud och påbud i den förstånd. Men det blir, som jag har sagt där för, det blir som vägvisare och som varselskilt i en kristens liv. Det är nödvändigt för oss, dessa förmaningarna. Jag får se vad jag förmanas till. Jag får se vad jag advaras mot. Och det lönar sig stort att inrätta sitt liv efter förmaningarna för en kristen. Kraften till att leva efter dem, den har jag i Jesus. Den har jag i evangeliet. Hvis jag går in för att inrätta mig efter dem, så kan jag komma till kort som kristen i många av dem. Men jag ska inrätta mig efter dem allikevel, sedan jag kommer till kort. Och sedan jag måste erkänna att jag har meget att be om tillgivelse för, när jag prövar mitt liv som kristen på förmaningstalen, så ska jag låta förmaningstalen gälla, och så ska jag erkänna överfor Gud vad som jag kommer till kort i, och var jag avviker, och var jag alltså synder. Men vi ska inte skjuta förmaningen iväg och säga att detta är omöjligt, detta kan vi inte gå in på. Och detta var för den tiden. Nej, det är inte för den tiden. Det är för alla kristna till alla tider. I de två första verserna börjar med en rent principiell förmaning, som är grundlaget för alla förmaningarna vidare. En förmaning är alltså bröder vid Guds miskunn, att de framställer deras legemer som ett levande, helig, Gud välbehaglig offer. Offer betyder gave. Detta är deras andliga gudstjänste. Och skick är det icke lika med denna världen. Den blir förvandlat med förnyelsen av det sin, så vi kan känna vad som är Guds vilja, det gode och välbehagliga och fullkomna. Dessa två ord, det är principiellt att förstå. Det är bakgrund för allt vad det ellers kan sägas till förmaning. För hvis vi inte går in på det, så står det i dessa två första, så sviktar resten. Och det första vi ska göra är att se lite närmare på de två första förmaningarna. Tack för nu.